Vi måste lära av historien, säger vi. Men kan vi det? Eller måste varje generation göra sina egna misstag, föra sina egna krig? Generationerna som överlevde förintelsen eller deltog i världskrigen finns snart inte kvar och vi hänvisas till museer, böcker, föremål. Men vad kan vi förstå när inte den egna erfarenheten finns ibland oss? Och hur relevanta är berättelser om krig och samhällsbyggen för 100 eller 300 år sedan för oss idag? Är historien en karta som leder oss vilse? Eller en karta som kan föra oss förbi hinder och hemskheter? Filosofiska rummet, om vi verkligen kan lära av historien. Och gäster idag, det är Hans Ruin, filosof och professor vid Södertörns högskola som har lett forskningsprojektet Tid, minne, representation om historiemedvetandets förvandlingar. Elisabeth Åsbrink, författare som har skrivit flera böcker med koppling till andra världskriget och judisk historia bland annat. Och Claes-Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet som har skrivit om och hur lärdomar kan dras av historien. Välkomna.
Tack.
Tack.
Om ni först skulle ge oss den korta versionen av liksom svaret på programmets grundfråga så kan vi dyka in i den mer sen. Men frågan då, kan vi lära oss av historien, använda historien för att dra lärdomar som vi kan använda i vår egen tid? Vad säger Elisabeth Åsbrink?
Varannan dag säger jag ja och varannan dag säger jag nej.
Om du får utveckla det lite till nu.
Nej, men det är ju helt enkelt så att historien upprepar sig inte. Och om man börjar tro att den gör det, då hamnar vi väldigt lätt fel när vi drar slutsatser av den. Så på det viset tror jag inte att det är klokt så att säga, att titta på historien på det sättet. Men att veta så mycket som möjligt om sin historia eller sin kulturshistoria eller identitetshistoria eller nationalitetshistoria, det finns väldigt mycket att vinna på det, såklart. Annars skulle inte jag ägna hela mitt liv åt att hålla på med det.
Claes-Göran Karlsson, du som är historiker, vad säger du? Kan vi lära av historien?
Ja, jag svarar nog ja på den frågan faktiskt, men vill gärna tillägga då att jag tror inte att historiska lärdomar är ovillkorliga och absoluta. För jag, precis som Elisabeth, så tror jag inte att historien upprepar sig. Men någon har sagt att den rimmar. Och det tror jag lite bättre på, men det är oerhört viktigt att när man formulerar historiska lärdomar vara öppen och förhandlingsbar. Sen tror jag inte heller att historiska lärdomar är enhetliga, utan olika historier är olika lärbara och historiska lärdomar förändras över tid och det finns väldigt olika slags historiska lärdomar också, men jag säger det.
Och Hans Ruin.
Jag håller absolut med. Vi kan lära oss mycket av historien egentligen. Allt lärande handlar ju om att tillägna oss erfarenhet, tidigare generationers erfarenheter. Men så länge vi kommer ihåg att vi också ska lära oss av hur historien i sin tur har lärts ut, så att vi har en dubbel blick på det historiska, så tror jag att det är där vi hämtar vår erfarenhet.
Claes-Göran Karlsson, för 2000 år sedan utnämnde Cicero historia till livets läromästare. Du som är historiker, hur ser du på historikernas uppgift? Är det att använda historien för att vi ska lära oss något? Eller är det att objektivt beskriva vad som hände och hur det var?
Jag kan inte se någon motsättning mellan de där två sakerna faktiskt. Samtidigt tror jag att just lärdomsbegreppet är alldeles utmärkt för historiker att använda som analysredskap. Därför att vi får ett klokt sätt att betrakta historia. För alla lärdomar utgår ju från oss idag och det gör all historia. Våra frågor, våra problem. Och så ger man sig tillbaka historien och letar efter lärdomar. Och det gör man inte godtyckligt och spontant utan i enlighet med vissa mönster. Men när vi gör det så är vi ju mest intresserade av framtiden, att orientera oss inför det som ska komma eller skapa mening av det förflutna eller vad det nu kan vara. Men jag är alldeles övertygad om att lärdomsperspektivet, precis som väldigt närliggande perspektiv som erfarenhet eller minne eller historiebruk eller historisk berättelse, är väldigt användbara för historiker. Tyvärr så någon gång under 1800-talet så slutar vi att tro på historiska lärdomar. Ända fram till dess så trodde vi att historien faktiskt lärde. Men när historievetenskapen professionaliserades så försvann det här lärdomsperspektivet ut. Och det är dags att återinföra det igen.
Du sa ju att lärdomar utgår från oss idag. Kan vi överhuvudtaget förstå historien, eller är vi fast då i våra nutida glasögon om de här frågeställningarna och lärandet börjar från våra egna perspektiv? Vad säger Hans Ruin?
Det är klart att det förflutna blir tillgängligt och begripligt utifrån den situation vi står i. Men det är ju också, i och med att historia handlar ju om vad människor har gjort och liv som har levts och handlingar som har utförts. Så att det finns ju en ömsesidighet i det här, och det handlar ju om att öppna, så att säga, att öppna nuets blick för det som har varit, och att i den meningen, så att säga, släppa in historien genom våra egna erfarenheter. Och det som är så liksom fascinerande, och som kan vara så genomgripande med historiska studier, är att vid någon punkt i den här, vad ska man kalla det för, ömsesidiga dialogen där vi öppnar oss till förflutna, så kan det också påverka oss. Trots att det inte finns, trots att det är dött, trots att det bara kanske är rester av någonting, så kan det öppna förståelserum hos oss själva som vi inte ens tidigare kände till. Och det tycker jag, det sätt exempel som jag tycker då att filosofi ska läras ut, och där kanske vi också är lite speciella. Jag vet att Claes-Göran är liksom en väldigt viktig person när det gäller i Sverige att just trycka på det här med historiebruk och lärdom. Där är väl du och liksom er grupp lite speciella, för att många historiker kanske fortfarande inte är där. Men jag tycker också när det gäller hur man lär ut humaniora och filosofi och litteratur, att det handlar ju precis om att gå tillbaka till de klassiska texterna, inte för att liksom bara berätta om vad som står i dem, utan att låta dem hända på nytt. Och då sker ju någonting med oss. Då sker det där märkliga att historien börjar leva.
Jag tänker att vi pratar om det här utan att vi kanske definierar vad exakt vi menar med både historia och lärdom. Därför att när jag säger nej, man kan inte lära sig av historien, då är det ju för att egentligen bemöta en tanke som något som jag ofta möter, nämligen att det som har hänt har hänt. Låt det förflutna vara, gräv inte i det gamla och håll inte på att rota. Det här sånt som vi ofta säger till oss själva eller till andra. Det som var då, det som är nu. Och jag menar då, och jag drivs av den här synen på tiden, att dået är bara en del av nuet. Det är bara lite längre bort i rummet. Men det påverkar oss. Och om vi inte får syn på då, om vi inte utforskar det, då vet vi inte vad det är som påverkar oss. Då står vi, så att säga, handfallna inför olika tankar eller politiska rörelser eller så, utan att förstå var de kommer ifrån. Och vi tror kanske att saker är nya fast de inte är det. Så det är ju ett perspektiv på det. Det andra är att vad är det vi tänker då, att lära känna historien och lära av den? För att en annan klisché som jag tycker jag hör väldigt ofta de senaste 4-5 åren framförallt, det är ju till exempel, nu är vi tillbaka i 30-talet. Vår tid påminner om 30-talet. Alltså man hör olika varianter av det. Och det här är för mig, jag tycker det är djupt provocerande, därför att det är ett falskt påstående. Och det får förfärliga konsekvenser, menar jag. Jag kan prata mer om det senare. Men därför måste vi... Vad är det vi pratar om när vi pratar om att lära av historien?
Men vad är problemet med att jämföra med 30-talet till exempel? Om man tänker på högerpopulismens framväxt och antidemokratiska rörelser.
Ja, nej. Problemet är att 30-talets... den grogrund som fanns för nazismen och Hitlers maktövertagande, den ser inte alls ut så här och nu i Europa eller i världen idag. Det var en gigantisk arbetslöshet. Människor svalt i Tyskland. Det fanns inga jobb, det fanns inga pengar. Det var en börskrasch 29, det vet vi. Det betyder att inflationen var fruktansvärd. Alltså det var miljoner av människor i Europa som svalt. Det var ett auktoritärt samhällssystem i stora delar av Europa. Individer hade inte rättigheter, kollektiv, grupper hade inte rättigheter. Alltså man bestämde över kvinna, föräldrar bestämde över barn, staten bestämde över medborgarna och över minoriteter till exempel. Oändligt många skillnader som faktiskt är utraderade genom det som hände efter andra världskriget, då man införde andra sätt att tänka, bland annat den liberala demokratin. Så.
Men vad blir problemet att göra den jämförelsen? Förutom att den är felaktig, så att säga.
Det är ju ett problem, tycker jag. Nej, det som är ett problem, det är ju att man söker fel svar.
Claes-Göran Karlsson, du som har skrivit just om den här perioden, bland annat då, med och under och mellan världskrigen. Mm. Håller du med om att det inte går att använda 30-talet egentligen för att göra de här parallellerna med dagen?
Nej, det gör jag nog inte egentligen faktiskt, för att jag tycker nog att historiska lärdomar rymmer både likheter och olikheter, och det ligger i den här bearbetningen som leder fram till historisk lärdom att man faktiskt diskuterar båda dera. Alltså, Elisabeth pratar om att vi inte definierar historisk lärdom. Jag har ett förslag. Alltså, för mig är historisk lärdom en koncentration av historisk mening. Och de historiska företeelser som finns där i denna koncentration, de är väldigt lärbara, de är intressanta för människor att lära av. Och jag kan se i det tre olika perspektiv. Alltså, ett perspektiv som är det klassiska historievetenskapliga, det är att vi står som ett slags tillfälliga slutpunkter på en lång utvecklingskurva, och vi är intresserade av vad händer framöver. Och det tror jag ger upphov till historiska lärdomar. Jag menar, jag som sysslar med Ryssland, jag har lärt mig att eftersom demokrati aldrig någonsin har funnits i Ryssland eller Sovjetunionen, så kommer det bli väldigt svårt att etablera demokrati i Ryssland. Det är en sådan lärdom. Sen finns det en annan lärdom som jag brukar kalla för strukturell, och som handlar om att man lägger olika historiska företeelser bredvid varandra, och istället för att titta på det unika så tittar vi på sådant som går igen från en gång till en annan. Jag är till exempel intresserad av folkmordens historia, och tycker det är oerhört intressant att fundera på vad är det som går igen? Vad är det som upprepar sig från ett tillfälle till ett annat? Är det ideologin som är av ett alldeles speciellt slag när man letar efter historiska lärdomar eller förklaringar till folkmord och försöker liksom se allmänna mönster i det här? Men sen finns det tredje perspektiv också, och det är det mest intressanta av dem alla. Jag brukar kalla det för det genealogiska. Och det handlar just om att vi i eftervärlden vänder oss om efter historia. Men inte för att vi är intresserade av historia, utan för att vi behöver orientera oss i tillvaron. Vi behöver hitta en väg framåt. Och sådana historier som är lärbara, alltså de svarar mot alla de där tre dimensionerna. Andra världskriget eller förintelsen till exempel har de här tre dimensionerna. Den första, liksom, för förintelsen ändrade världen en gång för alla, men förintelsen är också insatt i ett mönster, så vi känner alla behov av att veta någonting om mönster och regelbundenheter, om det kan komma igen. Och sen är vi oerhört genealogiskt upptagna idag med att diskutera just förintelsens historia i termer av erfarenheter och annat, och särskilt i vår tid är vi detta. Så alla de här tre perspektiven, menar jag, ger en slags koncentration som vi har glädje av när vi diskuterar historiska lärdomar.
Jag ville bolla in, jag kliver in lite grann på Elisabeths sida. Jag var nyfiken på ditt nej där i början, och jag tror jag förstår det också på ett liknande sätt, för att det upprepas ofta det här, liksom, att lära av historien, nu ska vi lära av historien, och historien lär oss det här. Och just hur lätt det är genom att man ställer upp en slags skärm och flyttar in någonting förflutet som man vet vissa saker om, men vissa saker vet man inte, och så leds handlandet fel. Jag tänker, nu nämnde du 30-talet, och idag så att säga, vi befinner oss ju mitt uppe i en situation som på vissa sätt liknar 30-talet, på andra sätt inte liknar det, och det får folk att agera. på olika sätt i de här spänningarna som råder. Men jag tänker också på en sån sak som den amerikanska segern i andra världskriget och liksom efterdyningarna av det. Vilka lärdomar har man dragit av det? Och då tänker jag framförallt på återuppbyggnaden av Japan och Tyskland. Om man ser det som så att säga USAs stora ögonblick i historien som alla får lära sig, inte bara USA utan hela världen. Titta vad det gick att göra. Ja. Och hur många beslut som har fattats, framförallt inför Irak-invasionen, som man ju idag liksom på goda grunder kan argumentera för är en av liksom den moderna historiens stora katastrofer, ett fruktansvärt missriktat beslut. Ja, alla de som argumenterade för, även på ledarsidor i svenska tidningar såg man, här har vi Hitler. Ja, vi vet vad man inte gjorde på 30-talet, nu ska vi göra det igen. Vi vet vad man kan göra, för efter 45 så kunde man bygga upp de här länderna. Så folk rusade in utifrån en skärmbild av någonting de tyckte sig förstå. Och det är för mig också ett väldigt tydligt exempel på hur fruktansvärt fel det här kan gå.
Claes-Göran Carlsson, du som ändå tänker att vi kan lära oss, vi kan förstå, vi kan se mönster. Ändå verkar det gå fel.
Så det går säkert väldigt ofta fel, och det beror på alltså just att detta sökande inte är öppet och förhandlingsbart.
Vad menar du med det? Att det är liksom, öppet och förhandlingsbart?
Ja, men låt mig ta ett exempel, det mest berömda av dem alla, och det hänger samman med vad Hans säger. Alltså den i slutet på september 1938 så träffade Hitler och Mussolini Chamberlain och Daladier i München, och Hitler, han var intresserad av en bit av Tjeckoslovakien, och han sa vid mötet att får jag den där biten, Sudetområdet, så blir det fred därefter. Och Chamberlain och Daladier lät sig övertalas, och det blev naturligtvis ett världskrig och mycket värre än vad de hade föreställt sig. Det blev inte peace in our time. Och det här alltså är ju en lärdom som USA då har dragit, ja, ända sedan Koreakriget skulle jag säga, och fram till Saddam Hussein. Nämligen när en diktator med ett aggressivt CV utlovar fred i vår tid, så ska man inte lita på det, utan man ska stoppa honom i tid. Och det har USA agerat utifrån i så många olika konflikter, i Vietnam, när det gäller Kuba, ja, det finns en lång rad sådana alltså. Och sådana lärdomar är ju farliga. Historiska lärdomar är hela tiden ett dubbelt betraktelsesätt. Alltså samtidigt som man letar efter de här mönstren och regelbundenheterna, så måste man inse att världen förändras.
Elisabeth Åsbrink, du tror ju då inte att vi kan lära oss på ett enkelt sätt av historien, men du säger ändå att det är viktigt med historisk kunskap. Eller kunskap, ja, om historien, rättare sagt.
Ja, alltså jag hårdrar ju på ett sätt att när jag säger att man inte kan lära sig. För vad jag framför allt tror är de här väldigt, väldigt gamla orden som en gång lär ha stått skrivna på ovanför tempelingången till oraklet i Delphi. Där stod nämligen, påstås det, känn dig själv. Och det är det vi behöver göra alltid. Det är en oavbruten rörelse att känna sig själv, känna var man kommer ifrån och vad som har lett fram till det här nuet. Vare sig det handlar om en individ eller en nation eller en världsdel. Man ska inte bortse från historien, man ska kunna sin historia, och vi borde lära oss mer av den, tycker jag. Kunskap som jag tror är fruktansvärt viktig att utvinna, det är till exempel den forskning som en historiker som heter Christopher Browning sysslar med. Han är en nestor inom förintelseforskningen och har ägnat många år åt att titta på ett kompani av ungefär 100 män, och det finns möjlighet att se vilka de var de kom ifrån och deras bevekelsegrunder när de blev utskickade i Polen för att rensa byar, små byar på män, kvinnor och barn som var judiska. De skulle helt enkelt skjuta de här människorna i skogen, och möjligtvis de som var arbetsföra skulle till något läger. Och det här var helt vanliga män, och han har forskat på dem för att förstå hur kommer det sig att en helt vanlig människa som inte var extremt ideologiskt övertygad eller var förhärdad eller vad man nu brukar förklara ondskan med, eller onda. Hur kommer det sig att de faktiskt bidrog till över 80 000 män, kvinnor och barns död. De här männen som
finns det något svar där som vi kan använda?
Ja, idag? Det finns ett svar, tack vare Browning. Han undersöker en massa olika parametrar och kommer fram till de vi brukar lägga fram och kommer fram till att de inte håller. Utan det som han kommer fram till, det är gruppdynamik. Det är behovet att vara av en grupp, att inte avvika från gruppen. Det är nämligen så att de här männen hade möjlighet att säga nej, vi vill inte utföra de här orderna för att vi vill inte, vi tycker inte om det, känns inte rätt. Och det skulle inte ha straffat sig, men ändå väljer de att göra detta. Och då är enda som är kvar, det är människans, så att säga, benägenhet att anpassa sig till en grupp. Och en kultur där man inte tillåter motstridiga åsikter och individuella uttryck av idéer och tankar. Så det är en livsviktig kunskap att utvinna ur historien.
Alltså det som gör Brownings bok så oerhört intressant, det är ju att man länge tänkte på förintelsens förövare som bestialiska monster och ingenting annat. Och det var lätt att hålla dem ifrån oss, men Brownings bok hjälper oss att flytta historien närmare oss. Mm. Därför att plötsligt måste man ställa frågan, när man har läst Brownings bok, skulle vi också kunna göra det här? Mm. Och då plötsligt blir det lärvärt på ett helt annat sätt. Plötsligt kommer vi med i den här historien på ett sätt som är nödvändigt för att man ska kunna tala om historiska lärdomar överhuvudtaget.
Precis.
Jag fyller gärna på lite grann där, för jag tycker det handlar om hur man då tänker sig både historisk forskning, kanske framförallt historisk utlärande vad det är man gör. Därför att den här... Den allra enklaste bilden av historien som jag tror vi allihopa nu har försökt demontera på olika sätt, det är liksom att det finns en stor historia med ett stort H som består av en massa fakta och händelser som på ett tydligt sätt går att jämföra med nuet. Men att för att göra någonting med historien så måste man ju just komma in i de människor som faktiskt uppbär historien, söka upp deras motiv, alltså bli en tolkande historiker. Och därför menar jag att även i sina bästa stunder så är också historikern på sätt och vis en författare. Jag tycker inte sagt att Aristoteles, som var en sån fantastisk vetenskapsperson och ägnade så stort alla discipliner, han var inte jätteintresserad av historia. Han tyckte historikerna, de bara repeterar fakta om det som har varit. Litteraturen är intressantare, sa han, för att den beskriver det möjliga. Och jag tror att det han är ute efter där är att om man kan se historien just inte bara som fakta utan som en reservoar för att utforska människan i alla hennes möjligheter, då kan den också bli utlärande på ett annat sätt än om vi tror att det handlar om bara ett mängd fakta som ska skjutsas vidare. Då blir det verkligen en inlärning i människans liksom hela tanke- och handlingsrepertoar.
Kan vi lära av historien? Är historien en karta som leder oss rätt eller leder den oss vilse? Det är temat för detta filosofiska rum med Hans Ruin som är professor i filosofi, Elisabeth Åsbrink som är författare och Claes-Göran Karlsson som är professor i historia. Om vi tänker på hur människan fungerar, för ändå de erfarenheter som finns, som vi pratar om, den kunskap som vi pratar om, den historiska kunskapen, måste ju överföras då mellan generationer, mellan människor. Och det finns ju en vardagskunskap om att vissa erfarenheter måste man, kanske ens barn till exempel, göra själv. Förmår vi att lära av historien eller av historisk kunskap, eller måste vi ändå liksom göra våra egna misstag?
Det är ju egentligen en fråga om det som Hans var inne på. Hur förmedlar vi och våra institutioner som har i uppdrag att förmedla historien, hur förmedlar man kunskap? Om man gör det på ett bra sätt så är det klart att då behöver inte varje enskild ny generation göra sina egna. Vi behöver inte uppfinna hjulet.
Men kan vi göra det, eller krävs det levd erfarenhet för att verkligen på djupet förstå vissa saker?
Självklart kan vi det. Annars så skulle vi ju stå på en helt tom grund, men det gör vi inte. Utan vi står på människors tankar och erfarenheter allihopa.
Jag tror att när man är yngre, då tror jag också att man... liksom ofta upplever liksom en delvis kanske sund skepsis mot den äldre generationen och deras erfarenheter. Alltså man värjer sig mot att få höra, så här är det och det här liksom har jag också upplevt, så har det varit. Alltså de äldre när de riktar sig till de yngre hänvisar ofta till det som har varit. Den yngre människan avvisar det och säger, kom inte och berätta för mig vad livet är. Jag vill leva livet själv. Och där ligger ju en slags, tror jag, på sätt och vis en, liksom, någonting liksom friskt, rebelliskt. Allt liv vill nytt. Men på något sätt är det ju som att en mognad in i en liksom full tillvaro är ju också ett långsamt mognad in mot det här samtalet. Där man plötsligt man kommer närmare och ser, ja men här har också människor varit före mig. Jag tycker det är en del av liksom humanistisk och historisk skolning att få den upplevelsen. En lärare som kan förmedla det är ju liksom en duktig lärare. Ja, för en förälder kan det ibland vara svårt. Så småningom kanske föräldrar och barn kan prata om det förflutna, kanske inte när de är riktigt små. Men det är ju det här det handlar om, att så att säga öppna sig för att den här erfarenheten är giltig för mig.
Men om vi tar ett exempel då på överlevande från förintelsen. Det är ju en generation som håller på att försvinna nu. Och att de direkta vittnesmålen och erfarenheterna, när de inte längre finns ibland oss, inte kan åka ut i skolorna och berätta. Kommer det att spela någon roll för hur vi ser på förintelsen? Ja, för minnet. Vad säger ni om det?
Ja, det är klart det kommer att spela en roll, det är jag alldeles övertygad om, men frågan är vilken roll. Och jag har ju intresserat mig för förintelsens verkningshistoria, alltså frågor om varför har vi blivit så intresserade av förintelsen i vår tid, och jag är ju övertygad om att ett svar är generationssvaret, det vill säga att de som var med, de förstod lärdomarna men de kunde inte uttrycka det på grund av allt de hade varit med om, och nästa generation hade alldeles tillräckligt att göra med att bygga upp världen efter katastrofen för att kunna ägna sig åt förintelsen. Men den tredje och den fjärde generationen, det är den generationen som liksom väcker frågor om den här historiens lärdomar och som bearbetar förintelsehistorien. Och jag skulle säga att det är det som är förklaringen till att det dröjde väldigt länge, nästan 50 år innan vi började aktivt förhålla oss till förintelsehistorien. Så jag tror att den där distansen är betydelsefull. Det räcker inte till, utan man måste också ha suttit vid middagsbordet och konstaterat att nu gråter mormor igen och vad kan det hänga samman med? Så att det är det där dubbla perspektivet man behöver igen. Men jag tror alltså att man behöver både den levda erfarenheten och den distans som till exempel vetenskaplig historiekunskap erbjuder.
Jag håller väl i och för sig med om det här, men samtidigt vill jag nog lägga till att skälet till att det uppstod en tystnad kring till exempel förintelsen, det var ju många aspekter av andra världskriget som försvann i tystnad under lång tid, men om vi pratar om detta oerhörda folkmord så beror ju det också på att man gjorde vissa val under Nürnbergrättegångarna där man valde att inte ta med enskilda personers vittnesmål i särskilt hög utsträckning. Det handlade om, för det var den stora första historielektionen, det handlade om hur de åtalen var formulerade. Det finns en massa olika aspekter som gör att det blev tyst. Det fanns jättemånga av dem som hade erfarit och överlevt förintelsen som ville berätta och som försökte berätta, men upplevde att ingen ville lyssna, och då tystnade de. Så att det finns olika svar på att vi inte är klara på långa vägar med att försöka förstå detta skeende som jag kallar det inte historiskt, och det därför att det pågår fortfarande för mig. Och det tror jag inte har att göra med att min far var en som faktiskt överlevde och min farfar blev mördad. För det gör ju naturligtvis att det är akut och pågående i mitt liv. Men det har faktiskt att göra med att det inte ens ett människoliv sedan det ägde rum. Det är en väldigt kort tid. Så att jag reagerar lite på en så kallad historia.
Jag tror att en det finns flera skäl till att vi upplever det som delvis ödesdigert att den här överlevargenerationen nu definitivt är på väg att försvinna. Och det handlar ju just om att någonting som i en mening är en historisk händelse inte är det så länge den pågår, och att förvandlingen av det till historia, nämligen förvandling av erfarenhet till arkiv, den har någonting liksom chockerande i sig själv. Och det är oundvikligt att det sker. Alltså all historia blir så småningom historia i den meningen historievetenskapen pratar om det. Nämligen en kunskap om det förflutna baserat på arkiv. Nu är ju den här händelsen då exceptionellt väl dokumenterad med de här enorma arkiven som har byggts upp. Så det finns ju absolut ingen som helst risk att det inte kommer att finnas kunskap om den. Men jag tror att det är den andra aspekten av just den här historiska händelsen egentligen då som är liksom det största brottet. Det är ju en kriminell handling och det är framförallt så fruktansvärt många människor som har dött på ett sätt som har gjort att de inte har fått en grav. Och jag har själv skrivit en bok nu om historia och gravkult. Jag tycker att jag ser det här som en så viktig bit för att det blir som att de som... En händelse där folk försvinner på det sättet blir mer traumatisk än ett stort krig där en massa soldater dör som sen får en grav. Här handlar det om människor som så att säga i någon mening så att säga spökar i kulturen. Vi är inte färdiga med dem. Och då blir också de som är överlevare som är överlevda av massa skäl. De kanske bara var starka eller sluga eller smarta eller hade tur. Det finns ju massa skäl att man överlevde. Men det är som att de också blir, de bär på vittnesmålet från de döda. Och när de själva är döda, då händer någonting annat med vårt förhållande till de här så att säga obegravda döda. Och vad exakt det kommer innebära, jag tror det är svårt att säga, men det är det som sker nu under det närmaste decenniet.
Arkiven är viktiga och de är fruktansvärt viktiga. Jag menar, till exempel Saul Friedlander, en annan historisk nestor som sysslar med förintelsen, han slutade för flera decennier sedan att använda sig av vittnesmål i sin forskning. Han ville bara använda sig av dåtidens dokument för att vara säker på att, så att säga, beskriva det så faktuellt riktigt som möjligt. Men varför man skulle kunna se det som ett problem att de som var med om det här folkmordet dör, det är ju för att vi människor fungerar så att vi är berättande och lyssnande varelser. Att läsa om en händelse eller att höra en människa berätta om den, att se hennes blick eller höra tystnaderna, höra det som inte berättas, det påverkar oss för att vi är människor och lyssnar på en människas berättelse. Så därför betyder ju förlusten av de här människorna att ingångar till historien, portaler, de blir färre. Men sen har vi just som det Hans är inne på, att, och även Claes-Göran, såklart att alla vi som kommer efter, vi står ju här och fortsätter att skapa portaler på olika sätt.
Just den här förmågan då att ta till sig andra människors erfarenheter eller kunskaper eller hitta kunskap genom den ingången. Det finns ju en iakttagelse som hänger ihop också då med förintelsen, något som kallas det mångförgrenade minnet. Minnesforskaren Michael Rothberg har myntat detta då, att en grupp som har upplevt ett trauma kan identifiera sig med eller förstå en annan grupps trauma, och en koppling då mellan erfarenheter av förintelsen och av slaveri och rasism exempelvis. Vad ger det för möjligheter till lärande och förståelse, Hans Ruin?
Det knyter tillbaka till det vi pratade lite grann tidigare om, hur man som lärare och historiepedagog kan liksom använda historien inte bara för att liksom berätta om någonting i det förflutna för att sen liksom säga att nu är det på det sättet eller inte det sättet, utan att man kan också så att säga se hur den levda egna historien, också när den förmedlas till en tredje part, kan öppna ett erfarenhetsrum för att kunna ta in en helt annan erfarenhet. Ja, och det här tror jag är en jätteviktig bit av historisk liksom både studier och lärdom, att det handlar inte bara om att se huruvida det stämmer eller inte stämmer, utan att liksom en erfarenhet blir just en port för att förstå någonting annat. Och då tycker jag att Rothbard, liksom, han är så intressant när han liksom då visar just hur många av dem som själva kom med en erfarenhet av förintelse och förföljelsen också kunde liksom bli aktiva till exempel i kampen för de svartas rättigheter, eller att det kan liksom öppna för en blick för det liksom palestinska lidandet. Så att det här, och han argumenterar mot dem som menar att en sån här minnesbaserad historia lätt leder folk att sluta sig kring sitt eget minne. Att man, det här är mitt lidande, liksom, kom ihåg mitt lidande, jag vill vara kvar i det. Då säger han, det behöver inte se ut så. Utan ett djupt utforskande av en traumatisk historisk händelse kan faktiskt öppna blicken för något helt annat. Och det kan man ju prata om, att då blir liksom studiet av historien, både den egna och kanske någon annans, kan då få en sån humaniserande effekt. Alltså man ökar sin repertoar för att förstå.
Nu har vi talat om historien, hur vi kan förstå den och vad vi kan lära av den, men Nietzsche skrev eller sa en gång att det också behövdes glömska för att ett samhälle ska kunna komma vidare och inte fastna i historien. Och det är ju såklart så att minnen av historiska oförrätter är ju en viktig grogrund i många konflikter, till exempel Jugoslavienkriget. Vad säger ni om den tanken? Behöver vi glömma mer än minnas?
Det, man kanske ska differentiera begreppet glömma, för att aktivt glömma kan låta brutalt ibland. Jag tänker till exempel på, det utbröt ju en väldigt intensiv diskussion i Sydafrika då efter 94 när ANC kom in och tillsatte den här sanningskommissionen som på Mandelas initiativ. Och då var ju tanken då att nu lägger vi oförrätterna bakom oss. Och premissen var då att folk kliver fram och berättar vad de har gjort och då ska de liksom bli strafffria. Och det var ju ett försök att inte glömma, men att lägga förbrytelser bakom sig. Men det som många reagerade på, alltså den var ju fantastiskt på många sätt och ett nytt experiment med ett sätt att ändå arbeta aktivt med ett traumatiskt förflutet. Men många kände att det gick för snabbt, att man liksom kastade bort den här levande, smärtande historien som någonstans krävde fortfarande ett rättsligt efterspel. Så att det där är det. Det andra är ju det liksom att vi kan ju konstatera att glömska i en annan mening, nämligen att någonting sjunker bort. Det är ju ett faktum. Det är ju så vi klarar att gå vidare som samhällen. Om alla oförrätter, alla fruktansvärda saker som människor och grupper har gjort mot varandra skulle leva kvar i minnet på samma nivå, då skulle ju all mänsklig gemenskap fullständigt kollapsa. Så att glömska i den meningen, det här långsamma sjunkandet när vi till slut accepterar det som har skett, det är ju en grund också.
Samtidigt kan man ju tänka att det som händer idag mycket, det är ju nya grupper som berättar sin historia som har varit i glömska. Black Lives Matter och HBTQ-rörelsen. Mm.
Jag tror som Hans att det finns olika glömskor. Jag tror att det finns en mer ideologiskt betingad glömska. Den som bygger upp en ideologisk berättelse men inser att det finns delar av den där berättelsen som inte passar in, utan som man då glömmer bort, nästan förtränger. Och så finns det den här glömskan som tonar bort. Och sen så finns det då en tredje variant som väl mera handlar om att lägga historien till rätta. Genom försoningsåtgärder, genom erkännande, genom förlåtelse och många sådana ord som ofta dyker upp till exempel när man diskuterar historiekommissioner och deras arbete.
Ja, men det där är ju, det är ju helt riktigt och fint, men precis som jag var inbjuden till Sydafrika för några år sedan, precis innan pandemin, och det var så oerhört tydligt där och talade med både vita och svarta sydafrikaner att det Desmond Tutu och Nelson Mandela gjorde då, det var ju att lägga ett lock av försoningstanken på historien. Och sanningskommissionen med all sin skönhet där människor stod och talade, vad som hände var ju just att ingen tog ansvar, ingen avkrävdes ansvar, och därför lämnades människor med sin vrede. Vreden fick inget utlopp, all den smärta de hade erfarit, det fick inget utlopp, och därför idag är Sydafrika ett land där vreden är enorm. Det är som en tryckkokare, för att använda en sliten klisché. Och den riktar sig då i hög utsträckning mot kvinnor. Det är enormt kvinnovåld och kvinnodöd i Sydafrika. Så att våldet vreden, den här påtvingade försoningen som inte fick ta vägen över en känsla av att ansvar hade utkrävts, den är ett problem än idag. Mm. Så där är historien en nyckel till att förstå varför Sydafrika ser ut som det gör idag.
Men finns det situationer där vi skulle må bra som samhälle av att glömma? Eller lägga till handlingarna kanske?
Ja, men det är ju klart, precis som i vilken relation som helst, höll jag på att säga. Med den man lever med så får man ju, man kan inte hålla på att komma ihåg varenda oförrätt. Då blir det fruktansvärt tråkigt att leva med någon. Så det är ju, det säger ju sig självt. Men vad du var lite inne på i din fråga, Cecilia, det var ju ett missbruk av historien. När man pratar om att man plockar fram alla oförrätter för att skapa en identitet som ett offer. Och i den offeridentiteten kan man tillåta sig olika saker. Till exempel ta tillbaka territorier eller låta bli att avstänga vissa från att rösta eller vad det nu är man gör. Det är ju ett missbruk av historien och det är ju för sig ganska lätt att identifiera. Vad jag reagerar på är ofta ett missbruk som sker i godhetens namn. När man till exempel vill använda förintelsen för att stoppa mobbning eller andrefiering eller rasism i största allmänhet.
Varför är det ett problem?
Det tycker jag blir ett missbruk av historien. Den här historien kring förintelsen är unik, specifik och den är komplex. Och den ska inte brukas till någonting. Vi kan lära oss en massa saker ur den, men den ska inte användas till någonting annat än till att förmedla kunskapen om sig själv.
Så jag har i 25 år, höll jag på sig, funderat på vad är missbruk i historia, eftersom jag har ägnat mycket forskning åt bruk av historia och jag kan känna igen många olika historiebruk existentiellt och moraliskt och politiskt och ideologiskt och så vidare. Men missbruket är oerhört svårt att definiera. Alltså jag kan hitta exempel på det utan tvekan. De som förnekar ett folkmord till exempel, de missbrukar historien. Men jag har väldigt svårt att liksom mer programmatiskt definiera vad är ett missbruk. Då måste man ha någonting att utgå från. Man måste säga att det är missbruk i förhållande till där jag står. Jag är historiker och jag vet sanningen. Det är en variant, det är ingen bra variant. Mm. Den andra varianten är möjligen deklarationen om de mänskliga rättigheterna där man konstaterar att de som gör våld på dem med historiens hjälp, de missbrukar historien. Men jag måste säga att det är oerhört svårt att definiera det mera generellt.
I mitt huvud, ska jag ju säga, då har jag ju Ungern som något sorts exempel. Men jag tycker det är en jätteviktig invändning som Claes-Göran gör. Och det tål att tänkas på hur man definierar missbruk. Det tycker jag är helt en klok och viktig invändning.
Ja, och med det är detta filosofiska rum historia i alla fall. Hans Ruin, filosof och professor vid Södertörns högskola, författaren Elisabeth Åsbrink och Claes-Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet, har diskuterat hur och om vi kan lära av historien, om den leder oss fel eller kan få oss att undvika krig och katastrofer. Producerade gjorde Marie Liljedahl, Bredde Jouvier skötte tekniken och jag som programledde heter Cecilia Strömberg. Vi hörs igen i en snar framtid.